Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Idag kommer vi att få lyssna till Johanna Bode som talar om Vi bygger för samtiden.
Tack för att vi får den här kvällen bara lyfta våra händer och prisa dig för att du är kungars kung och för att du är herrars herre, herre. Tack för att vi får tillhöra dig. Tack för att vi får vara dina barn, Gud. Vi tackar dig för att du är här, att vi får känna dig i vår ande, i vår ande och själ och även vår kropp, Jesus. Tack för att du älskar att vara där vi är. Och Herre, vi älskar att vara där du är. Så välkommen, Jesu namn. Amen, amen. Varsågoda att sitta. Fantastiskt att få lovsjunga till er med er, gänget. Både ni som stod här och ni som var här nere. Johanna Bode heter jag. Är en av församlingsledarna i den här församlingen. Och i övrigt så jobbar jag lite med Bibelskola Väst. Är det några Bibelskola Västare här idag eller? Ja, men härligt. Annars bor jag tillsammans med min man och min lilla son nere i Valda utanför Kungsbacka. Där trivs vi och har det bra. Men hörni, vi ska läsa Bibeln idag tillsammans. Är ni pepp på det? Ja, vad härligt. Om du har din Bibel med dig så kan du följa med mig till Nehemja 2. Annars kommer texten på väggen. Men Nehemja kapitel 2, han finns i en profet i Gamla testamentet. Och vi ska få läsa han. Är han en profet? Räknas han som profet? Han är en kille i Gamla testamentet som är otroligt viktig. Så vi går till Nehemja kapitel 2, vers 11 och framåt läser jag. Jag kom till Jerusalem och var där i 3 dagar. Sedan steg jag upp om natten tillsammans med några få män. Och jag hade inte talat om för någon vad min Gud lagt på mitt hjärta att göra för Jerusalem. Djuret jag red på var det enda jag hade med mig. I natten drog jag ut genom dalporten och framåt drakkällan och dyngporten och undersökte Jerusalems murar. De var nerrivna och portarna var förtärda av eld. Jag fortsatte till källporten och till kungsdammen. Men där kunde inte djuret ta sig fram med mig. Så fortsatte jag upp för dalen om natten och undersökte muren. Och så återvände jag sedan in genom dalporten och var så tillbaka. Föreståndarna visste inte vad jag var eller hade varit. Vad jag gjorde, för jag hade hittills inte nämnt något för judarna, prästerna, stormännen, föreståndarna eller de övriga som skulle utföra arbetet. Men nu sa jag till dem. Ni ser den nöd vi är i. Jerusalem ligger öde och portarna är nedbrända. Kom och låt oss bygga upp Jerusalems mur så att vi inte behöver bli föraktade mer. Jag talade om för dem hur min Guds goda hand hade varit över mig och vad kungen hade lovat mig. Då sa de, låt oss stå upp och bygga. Och de fattade mod för det goda verket. Amen. Det här var ungefär 450 år innan Jesus föddes. Och Nehemja, han kommer till Jerusalem och murarna är nedbrutna. Staden är inte uppbyggd. Tidigare hade man inlett ett arbete för att bygga upp murarna. Men de hade inte blivit uppbyggda. Han kom dit och han såg förödelsen. Hans älskade Jerusalem. Som han hade drömt om då han hade varit deporterad borta i Babylon. Men sedan perserna hade tagit över så fick judarna börja återvända. Och nu hade Gud lagt på hans hjärta att börja bygga upp staden igen. Vi går framåt. Ja, men nästan 500 år. Fram till Nya testamentet, fram till Lukas evangeliet kapitel 19. Nu är det en annan man som sitter också på ett djur. Men han sitter inte på en häst, han sitter på en åsna. Från Lukas 19 och 37 och framåt. När han, alltså Jesus, närmade sig i sluttningen av Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla kraftgärningar de hade fått se. Välsignade han som kommer, kungen, i Herrens namn, frid i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom, mästare, säg åt dina lärjungar. Han svarade, jag säger er, om de tiger kommer stenarna att ropa. När Jesus kom närmare och såg staden, alltså samma stad som Nehemja hade sett, Så grät han över den och han sa: tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. En kortis till. Vi går till Matteus 9. Och ska vi försöka förstå lite mer bara av vad det var Jesus såg, vad det var han kände när han såg Jerusalem och han grät över Jerusalem. 35-38. Jesus gick omkring i alla städerna och byarna och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, för de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar: skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Både Nehemja och Jesus, de såg Jerusalem, de såg staden och de såg att staden var trasig. Nehemja, han såg den trasiga muren, han såg de trasiga portarna. Jesus, han såg in i staden och han såg de trasiga människorna. Han såg människorna som var härjade och hjälplösa, som var slagna och rivna, som får utan herde. Som människor som inte hade någon som ledde dem med kärlek. Någon som ledde dem och tog hand om dem. Han såg vilsna människor. Jesus, han känner medlidande för de här människorna. Han gråter. Och så förbarmar han sig över dem. Han ser det inte bara, utan han gör någonting åt det. Ikväll så skulle jag vilja att vi funderar lite kring om vi som kyrka idag behövs i vår stad, i vårt land. Behövs vi verkligen? Finns det något behov av oss som kristna längre? Finns det något behov av kyrkan längre? Och vad skulle Jesus ha sagt om han kom till vår stad, i vårt land, i vår samtid, här och nu? Ibland så hör man att kyrkan, den är utdaterad. Den behövs inte längre. Man kan säga saker som att vetenskapen har bevisat att Gud finns inte. Man säger Bibeln är en påhittad sagobok med regler som inte har med våran tid att göra. Eller det är bara svaga människor som behöver något större att tro på. Jag vet inte hur många kompisar du har mött som har sagt det här. Och det kanske inte är så många individer som skulle säga just de här sakerna. Men någonstans så är det lite av den här kulturen som vi har byggt vårt samhälle på de senaste åren. Att Gud inte finns, för det har vetenskapen visat här. Att Bibeln inte går att lita på. Och att det bara är svaga människor som behöver en tro. Det värsta när jag hör såna här saker, det är inte att det dissar oss kristna. För det är jag inte så orolig för. Vi behöver inte vara så lättkränkta som kristna, tänker jag. För vi har en stor Gud och han blir aldrig kränkt. Och vi tillhör honom och därför behöver vi inte bli kränkta. Det är inte det handlar om. Det är inte oss det handlar om. Det är inte oss det dissar. Men det som gör mig ledsen när jag hör det är att det dissar människor som inte längre känner Gud. Som inte har fått lära känna Gud än. Det dissar människor som är vilsna och slagna och rivna. Som får utan herde. Det tar hoppet ifrån människor. Det håller människor borta ifrån Gud. Att vi bygger vårt samhälle på det här. Och jag ska inte redogöra för vår hela samhällsstrukturs uppbyggnad ikväll. Så, ni kan vara lugna. Men jag skulle ändå vilja plocka upp några saker som jag tänker på. Några saker som jag ser händer i vår samtid när vi låter de här sakerna få styra hur vi ser och tänker på världen. För det första, vetenskapen har bevisat att Gud inte finns. Det stämmer ju inte. Men om man tänker så, vad händer när vi tar bort Gud ur vår gemenskap? Ja, men för det första så skulle jag säga att det skapar meningslöshet. Och vårt samhälle har i mångt och mycket drabbats av meningslöshet. Många människor brottas med meningslöshet. Att man inte känner att det finns en mening. Vi kan skapa tillfällig mening. Men utan Gud och utan någonting bortom oss själva, så är det alltid den här gnagande känslan av att, vad betyder det egentligen? Varför finns vi här? Vad spelar det för roll? Om det inte finns något större, om det inte finns något mer. När Johanna var 10 år, kanske, då hade hon en sån liten rymdenperiod. Hade ni en rymdenperiod någon gång när ni var små? Fascinerades av rymden och planeter. Ja, det var 2 till. Ja. Men i alla fall, då läste jag i min favoritbok om rymden som jag lånade på skolbiblioteket gång på gång, att om ungefär 5 miljarder år så skulle jorden uppslukas av solen. Och det där gjorde mig jätterädd. Och jag tyckte det var jättejobbigt att solen skulle uppsluka jorden om 5 miljarder år. Och när man tänker på det rent logiskt så är det ju helt knäppt egentligen. För det har ju ingenting med mig att göra. Det kommer inte drabba mig. Och ingen som kommer komma ihåg mig kommer det drabba heller. Men ändå gjorde det någonting med mig. Att det skulle bli sådär. Att det inte skulle finnas. Att allt som jag kände till någonstans inte längre skulle finnas. Plötsligt så blir det så här, men vad spelar det för roll? Det känns meningslöst när det inte liksom kommer hända något vidare med det. Men vet ni vad? Vi tror på en Gud. Vi tror på en Gud som har en mening och syfte. Vi tror att det finns mening och syfte på riktigt. Eller hur? Och vi tror att det är grundat bortom oss själva. Vi tror att det är grundat i Gud. För Gud har ett syfte och en mening med det här universumet. Med den här jorden. Och vad som än händer, även om jorden skulle bli uppslukad av solen om 5 miljarder år, så kommer Gud fortfarande stå kvar där. Det är en sanning. Det är en sanning som skapar hopp i våra liv. En sanning som på djupet kan göra oss trygga i att någon som är så mycket större än oss själva håller allt i sina händer. Okej, några säger att Bibeln är en sagobok med regler som inte har med vår tid att göra. När man tar bort Gud så förloras också tron på Bibeln. Och man förklarar Bibeln på det här sättet. Och det är ganska lustigt att man säger att den är skriven för så länge sedan så att den har inte med oss att göra. Jag lyssnade på Anders Hansens sommarprat i somras. Han som har skrivit Hjärnstark-boken. Han säger att våra hjärnor, den är anpassad efter hur vi levde för typ 4000 år sedan. Alltså typ då Bibeln började skrivas. Så. Våran hjärna är anpassad efter hur det var på den tiden, hur vi levde på den tiden. Och att vi ofta mår så dåligt av stress och ångest, det är för att våran hjärna reagerar som den ska, men den är inte anpassad efter det samhälle vi lever i. Så med min logik så säger ju det att Bibeln är mycket mer kompatibel med vårat sätt att tänka än vad våran samtid är. Är ni med? Så det är faktiskt så. Vi är inte så himla annorlunda från de människorna som finns i den här boken. Vi är inte det. Vi är väldigt, väldigt lika med dem. Vi brottas med samma saker. Vi tänker på ungefär samma sätt. Och ännu bättre, Gud är densamme i den här boken som han är idag. Och jag tror att Bibeln är viktig för oss. Jag tror att den är otroligt viktig för oss. Jag tror att Bibeln, ibland så, precis som jag sa det här påståendet, att Bibeln är en bok med regler. Och Bibeln är så otroligt mycket mer än levnadsregler. Men någonting som Bibeln faktiskt innehåller, det är ändå vägledning, undervisning om livet och vägledning för hur vi ska leva våra liv. För utan Bibeln och utan någonstans en moralisk kompass som vi har gemensamt så riskerar vi att gå ganska fel. Vem är det då som bestämmer vad som är rätt och fel? Är jag som bestämmer vad som är rätt och fel för mig och du bestämmer vad som är rätt och fel för dig? Men hur ska vi kunna mötas om vi alla bestämmer vad som är rätt och fel för oss själva? Och hur ska vi veta vad som är rätt och fel för oss själva när vi bara kan gå till oss själva och ingen annanstans? Det händer någonting. Det blir någon form av förvirring i oss när vi aldrig får någon vägledning om vart vi ska ta vägen, hur vi ska leva. Och till det så kan vi också lägga att vårt samhälle idag så har vi så otroligt många möjligheter. Vi har så många val som vi kan göra. Och det är fantastiskt att vi har så många val och inte blir styrda av någon annan som säger exakt hur vi ska gå och vart vi ska göra, vad vi ska plugga till och vem vi ska gifta oss med och allt sånt där ni vet. Jag tycker det är fantastiskt att vi har många val. Men samtidigt så gör det någonting med oss som människor. När vi alltid kan välja, när vi alltid har så otroligt många val att göra. När vi ständigt blir påflugna av olika budskap som tycker att vi borde göra det eller tycker att vi borde göra det eller välja det eller det. Vi tvingas att ta ställning till olika intryck och försäljning av olika slag i så extremt mycket högre utsträckning än vad våra förfäder har fått göra. Och jag är inte negativ till det, men det finns en stress i att ständigt behöva välja. Och i den här stora möjligheten att få välja så blir det ju också upp till dig att välja så att du blir lyckad, eller hur? Du kan ju välja så att du blir lyckad. Och misslyckas man då, så är det ju bara upp till dig. Då hänger det misslyckandet bara på dig. Du har inget annat att skylla på än att du gjorde fel. Det är en ganska hög press. Det är en ganska tung ryggsäck som många människor i vårt samhälle behöver gå runt och bära på. Som bara har sig själv att se till. Som bara har sig själv att hålla ansvarig för vad man gör. Men vet ni vad? Det där, den där valmöjligheten i förhållande till det så riskerar den att skapa en bundenhet istället. Vi riskerar att bli bundna i det som är våran frihet. Är ni med? Vi tror att vi är fria, men vi blir bundna för att vi alltid hotas av misslyckandet. Men våran Gud, vad gör han? Han bjuder in oss till sann frihet. Och det är något komplext i det. För han säger, kom till mig. Ge ditt liv till mig. Låt mig få sitta i förarsätet på din bil. Sitt här i passagerarsätet. Så kör vi tillsammans. Men det är jag som håller i ratten. Och där någonstans kan vi först börja uppskatta den här åkturen. Gud bjuder in oss till sann frihet. Där vi kan få upptäcka livet på riktigt. Där vi kan få ledas av honom, där det finns, där han kan, ja men han kan vägleda och visa oss vägen. Vart vi bör gå, vart vi bör ta vägen. Och jag kan inte logiskt förklara hur det fungerar, men jag har fått uppleva det själv. Hur det är en sån frihet att få gå, få leva i Guds vilja. Att få gå efter hans väg. Att lämna sitt liv till honom och låta honom vara den som leder mig med sin goda, kärleksfulla hand. Han är ingen arg diktator. Han är en gränslöst älskande fader som leder oss på rätta vägar. Han är god, honom kan vi lita på. Men den här rädslan för misslyckande som så lätt biter sig fram när vi kan välja allt det här och allting hänger på oss. Den har någonstans gjort någonting med vårt samhälle. Och man säger idag att vi har rört oss och blivit ett samhälle som leds av skam. En skamkultur snarare än det som var en skuldkultur. Och skuld, det är starkt kopplat till våra handlingar, vad vi gör. Skuld känner man när man har brutit reglerna. Skuld känner man och man kan be om förlåtelse, man kan be om ursäkt. Och så blir man förlåten och så är man någonstans med igen. Men skam handlar om något annat. Skam handlar om att misslyckas med att leva upp till gruppens eller sina egna ideal. Skam handlar inte om att man har gjort fel, utan skammen äter sig djupare. Skammen handlar om att man är fel. Skam äter sig in i identiteten och säger att du är fel. Och till slut så ifrågasätter man sin egen existens. Man jämför sig med andra. Och så känner man skam över att man inte är lika lyckad, ser lika lyckad ut som de man följer kanske på Instagram. Skam handlar i mångt och mycket om att tvingas vara något man inte är och försöka bli någon man tror att man borde vara. Skammen är förödande, både för att den är svår att bli av med, men den försätter oss i rädsla. För vem vågar ta initiativ när man jämt riskerar att göra fel och misslyckas och och bli någonstans uteslutas ur gruppen, att inte vara välkommen längre. Varför har vi hamnat där? Ja, men lite handlar det nog. Vi har inte längre en gemensam bild av vad som är rätt och fel. Så det blir väldigt godtyckligt hela tiden. Om man ska ha vilka sneakers man ska ha, eller om man ska käka müsli eller granola, eller vad nu kan gälla. Vilken bil man ska köra för att passa in. Det blir väldigt godtyckligt och det blir ganska svårt. Man blir ganska vilsen i det här, hur man ska vara och vad man ska göra. Många människor sliter med att passa in. För vi har, samtidigt som vi har gjort det här, låtit individualismen gå väldigt långt. Och ingen plats i samhället är given längre. Knappt familjen är liksom, man måste alltid förtjäna sin plats överallt. Man måste alltid förtjäna sina likes på Instagram. Få tillräckligt bra betyg för att förtjäna sin plats i det där gänget på universitetet. Eller ja, men, ha tillräckligt coola kläder för att få hänga med dem man vill. Mobbing och kränkningar har alltid funnits i alla tider. Men vi ser idag hur mobbingen ökar och hur den börjar tidigare i skolan. Vi ser hur BRIS alarmerar om hur mobbningen ökar. Så inte ens i skolan. Vi lär oss tidigt i skolan att våran plats inte är given. Du måste alltid ta din plats. Du måste alltid förtjäna din plats att vara en i gänget. Och för många människor så går hela livet ut på att man ska passa in. Var tillräckligt något för att få en plats. Och jag tycker mig höra att så många människor uttrycker en längtan efter att bara få vara självklar i gemenskap. Att inte behöva lägga till någonting till sig själv för att få vara självklar. Att man bara längtar efter att vara efterfrågad och inte behöva göra om sig själv. Inte försöka bli någon man tror att man behöver vara för att få ha en plats. Men vet ni, vi som kristna, vi har ju goda nyheter till människor. Yes. För den självklara platsen som alla människor längtar efter, tror jag, den finns hos Gud. Hos Gud finns en stol med ditt namn på. Med varenda människa i våran stad, i våran samtids namn på. Och när ingen sitter på den stolen, då ekar den tom. Den är skapad för dig. Den är skapad för den som du tänker på just nu, som ännu inte känner Jesus. Och den som kanske sliter med att få ha en plats. Någon har sagt att skuld blir man förlåten från. Men skam, den där känslan av att inte vara den man borde vara. Känslan av att inte vara tillräckligt bra och inte leva upp till det man vill. Den kan bara älskas bort. Den kan inte försvinna på något annat sätt än att man får uppleva en villkorslös kärlek. Och den villkorslösa kärleken, den erbjuder Gud varenda människa att få uppleva på den stolen. Vad säger Jesus när han ser på våran stad, på vårt land idag? Vad ser han? Jag tror att om Jesus skulle titta på Göteborg så skulle han säga samma sak som när han såg Jerusalem. Göteborg, om du bara visste vad som gav dig verklig frid. Om du bara kunde se bortom allt det där och få syn på mig. Jag har ett hopp för dig. Jag har en mening, jag har ett syfte för dig. Jag har en plats för dig. Jag har kärlek för dig. Jesus längtar efter att varje människa ska få uppleva verklig frid i sina hjärtan. Och jag tror att det är vårt uppdrag, vårt gemensamma uppdrag som kyrka, att förmedla det till våran samtid. Det är ditt och mitt uppdrag som individer att få förmedla alla de här sanningarna som bara är så sprängfyllda av Jesus in i människors liv. För människor runt omkring i våran samtid idag, de sliter för att försöka få livet att gå ihop, sliter för att skapa mening, hitta rätt i livet och hitta en gemenskap där de är givna. Men många människor i Sverige idag är slagna och rivna av livet. Och många är som får utan herde. Där behövs vi och vår församling. för våran samtid. För våran samtid, för vårt land i vår tid. Så vi som Smyna och Smyna 19, vi vill bygga för vår samtid. Vi tror att vi behövs, vi tror att vi är viktiga. För att människor behöver Jesus. Människor behöver få upptäcka den skatten som han är. Så låt oss bygga församling för samtiden. I Jesu namn.
Du har lyssnat på en predikan från Smyna kyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyna kyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.